Låt oss be. O kraftens Gud som ger oss goda gåvor, låt din kärlek fylla våra hjärtan så att vi älskar dig och det du har skapat. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Tänkte jag göra ett experiment här på sjätte söndagen efter trefaldighet. Om ni har texten uppslagen i era psalmböcker så finns den på sidan 1484. Det kan skilja på ett par sidor beroende på vilken utgåva på psalmbok ni har. Eftersom jag har kollektivt i Svenska Bibelsällskapet så tänkte jag att jag skulle läsa försöksöversättningen som har gjorts av precis det här avsnittet. Och så får ni jämföra så blir det lite bibelstudium av det hela också. Det står så här då i Matteus evangeliets femte kapitel ur Bergspredikan, verserna 20-26 i den försöksöversättning som ska heta Bibel 2026. Jesus sa: jag säger er, om er rättfärdighet inte överträffar de skriftlärda och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket. Ni har hört att det blev sagt till förfäderna: du ska inte dräpa, den som dräper ska inte undgå sin dom. Men jag säger er, ingen som bär på vrede mot sin bror eller syster ska undgå sin dom. Den som säger raka till en syskon ska inte undgå att ställas inför rådsförsamlingen. Och den som säger dåre ska inte undgå det brinnande gehenna. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg, kommer att tänka på att din syskon har något emot dig, lämna då din gåva där framför altaret och gå först bort och försona dig med ditt syskon. Kom sedan och bär fram din gåva. Skynda dig att visa välvilja gentemot din motpart redan när ni möts på vägen. Annars kommer din motpart att överlämna dig åt domaren, och domaren lämnar dig till rättstjänaren, och så kastas du i fängelse. Sannerligen, jag säger dig, du ska inte slippa ut därifrån förrän du har betalt den sista slanten. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Raka, eller raka, kanske man ska uttala det. Det är ett arameiskt ord som vi hörde här mitt i texten. Vad betyder då det? Jo, det betyder dumhuvud eller knäskalle. Så rak är man i bibelordet. Det är en grundbetydelse. Något som är tomt och värdelöst och användes som ett okvädningsord. Där liksom drar Jesus åt lite extra när jämfört med vad vi har i helheten i texten. Det är ju inga större skillnader i den här texten. Den ligger heller inte långt från The Message av Eugene Peterson, en översättning till vardagsspråk som Thomas Sjödin bland annat har skrivit, gjort en daglig bibelläsning som jag använder mig av, där man får läsa delarna ur den The Message på svenska översatt. Texten som är en del av Jesu bergspredikan är ju också, har varit en text som man har använt och sagt att ja, bara man lever efter bergspredikan så går det bra. Men det där är ju en total missuppfattning av evangeliet. Texten idag har någonting mer som jag tycker är så intressant. Den gammaltestamentliga texten som vi inte har läst idag, den är hämtad från tredje Moseboken. Och där står det så här: ni ska vara heliga, ty jag, Herren er Gud, är helig. Och i episteltexten som vi hörde så citeras just detta: ni ska vara heliga. Vad är det då? Det sägs ju ibland nästan som ett skymford. Ah, du är så helig, eller hur? Det är sånt som folk kan vräka ur sig. Men vad är det Jesus, eller vad det Gud menar med det här? Ja, temat idag är ju efterföljelse. Att följa efter Jesus, att leva nära Jesus handlar om. Och då kanske vi kommer lite närmare svaret på hur det här ska ske. Om vi är kallade till att leva heligt, så beror det inte på dig och mig själva, utan det beror endast på Jesus. Och hur nära Jesus du och jag kommer, det är det som är själva poängen med hela det här talet om helhet. Att vara nära Jesus. Igår var det den 6 juli, och då firar man i stora delar av världen en ung flicka som hette Maria Goretti. När hon var 12 år så var det en grannpojke som skulle förgripa sig på henne. Och då säger hon till honom: gör inte så här, för då förstör du både för mig och för hela din själ. Och då mördar han henne, sticker henne med kniv. Hon dör inte direkt. Men på dödsbädden så säger Maria Goretti, 12 år gammal, när prästen frågar henne hur hon ser på sin grannpojken och kompis egentligen: det är klart att jag förlåter honom. Och jag ska be i himlen att han omvänder sig. Och att när han kommer dit, att han ska få vara nära mig där. Så säger en 12-årig flicka. 1902 skedde det här. Många ställen runt om i den katolska världen är det många hem som sätts för utsatta barn som just har och bär Maria Gorettis namn. För att leva i försoning. Att leva att förlåtelsen finns där. För det är en del av heligheten. Ibland säger vi lite slarvigt: jag ska aldrig förlåta dig. I vrede. Och det är aldrig Jesu förhållningssätt. Aldrig någonsin. Han kan bli arg, det vet vi. Han rensade templet från månglarna. Det gjorde han. Men han gjorde det inte utifrån ett eget begär eller en egen hämndönskan. Nej. Han gjorde det för den han var. Och för människornas skull. Det var själva poängen. Och nu är du och jag kallad enligt dagens texter att leva i helighet. För, säger Jesus alldeles i början av evangeliet som vi hörde: jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar det skriftlärandes och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Alltså, där är allvaret. Hur är det för dig och mig? Hur är det med att komma hem till Gud? För Maria Goretti blev vägen öppnad. Alldeles tydligt, tror jag. Kan vi leva i den försoningen? Med de som har gjort oförrätter mot oss? Kan vi själva ha en sån känsla av helighet i vårt liv så att det blir en verklig efterföljelse av det Jesus vill med våra liv? För han säger inte: kör på och gör som du brukar. Utan han säger: följ mig. Det är vad Jesus säger. Och därför utmanar här i kyrkan så ber vi ju varje varje söndag en syndabekännelse och en av dem lyckas jag bekänner att jag har syndat med tankar, ord och gärna. Och tyst brukar jag säga och vad jag underlåtit att göra. Att jag får lägga fram det för här och säga, ta hand om det här. Det som är mina misstag. Det som är mitt. Och säga att det är jag som gjorde det. För det är det syndabekännelsen handlar om. Inte för att vi ska känna oss usla, utan för att Jesus har sagt att vi ska komma med allt det där till honom. Vi ska inte gå och bära på skräpet själva. Utan det här sker det saliga bytet, som det står i en av våra psalmer. Ett saligt byte, där han tar vår skuld och ger oss sin frid. Så möter han oss här och så kallar han oss till att leva i en försonad, ett försonat liv. Att vi får leva det i relation till varje människa som möter. Att vi som församlingar kan leva det i relation till varandra. Att vi ser varandras olikheter, men att vi tackar Gud för att det finns olikheter där vi kan känna oss hemma. Utan att vi för den skull ska prata dåligt om varandra. Jag får säga att i förrgår så blev jag arg. Jag satt i ett sammanhang. Och så pratade man illa om mina trossyskon i ett annat samfund. Då kunde jag inte tiga så här. Nu slutar ni med det där. För det är ovärdigt att sitta och prata på det sättet. Det blev alldeles tyst. Alldeles tyst. Men jag vet inte hur det slutade, för jag sa inte dess mer. Utan sen avslutades den här samlingen så småningom. Men jag tror att vi ibland måste sätta de där gränserna. Måste våga ställa oss upp och säga, nej, så gör vi inte här. För vi är kallade att leva Jesu efterföljd. Och Jesus skulle aldrig någonsin förnedra, förringa eller förtala. Aldrig. Det finns inte i hans DNA att göra på det sättet. Och det är därför som vi är kallade. Inte för att det handlar om att om jag uppfyller alla de där grejerna som tio Guds bud ger mig, att det är det som gör att jag kommer till himmelriket. Nej. Det är ju för Jesus skull. Ofta när jag förbereder min predikan, så brukar jag börja med att gå in på nätet och så lyssnar jag till Mikael Järnstrand och hans fru när de sjunger den här sången. Ni kan säkert refrängen. När jag sjunger verserna så sjunger ni refrängen. Det enda som bär när allting annat vackrar,
yeah.
I Jesu namn. Amen.